Det är många, har jag som överskrift. Och jag tänkte så här, jag vill så gärna bara ha lättare positiva budskap. Jag har många gånger känt så. Men varje gång som jag försöker backa, då kommer alltid någon med ett tilltal från Herren. Jag upplever att du ska inte backa. Du ska säga det Gud lägger på ditt hjärta. Och jag vill ta upp det kanske allvarligaste och viktigaste tecknet som Jesus själv sa till oss inför sin återkomst, när det närmar sig hans återkomst. Lukas 21 och från vers 5. När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor, sa Jesus: ni ser detta. Det ska komma dagar då här inte ska lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Då frågade de honom: mästare, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på att det står för dörren? Om man läser det här i Matteus 24 vet ni att Matteus kanske är lite mer detaljerad. Han säger: säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Han svarade: se till att ni inte blir vilseledda. Ty många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias, eller jag är Kristus, eller jag är smord eller den smorde. Och tiden är nära, eller tiden är inne, men följ dem inte. Jag har ju läst det där, och säkert ni också, många, många gånger. Och så har jag ibland stannat till: tiden är inne. Vad syftar det på egentligen? Och det var när jag läste en gammal översättning för ett tag sedan, som jag, eller ja, för i veckan här, som jag stannade till och upplevde. Det var som att den helige ande liksom ville uppmärksamma mig på detta. Jag har tänkt någon tanke när jag läste, sen när jag bara läste vidare. Vad syftar detta på? Tiden är inne. Det kan inte vara att man säger att snart kommer Jesus. Därför att det är ju någonting vi uppmanas att vänta på, att längta efter, se fram emot och leva i. Vad syftar det på? Jo, det syftar på Messiasriket, Guds rike. Tiden är inne, säger man. Tiden för vad? För Guds rike att bli synligt och förverkligat. Riket nu. Kingdom now. Och då säger Jesus: följ dem inte. De är många. Se till att ni inte blir vilseledda. Alltså lockade bort från vägen. Från Guds väg. Vi får ganska ofta frågor just om det här. Vi har ju skrivit mycket om det på hemsidan. Vi har tagit upp det många gånger. Så att det kanske blir upprepning. Men jag kommer ändå ta upp en del innan jag går in mer i ett bibelsammanhang. Om kingdomna, om riket nu. Om vad alla dessa många idag säger. Och vill dra med kristenheten in i. Jesus talar om den sista tiden före sin återkomst. Också från Matteus 24 och vers 23 ska vi läsa. Om någon då säger till er: se, här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det detta i förväg. Så vi kan räkna med att falska uppenbarelser, falska under och tecken kommer att öka i den här tiden. Vad är det som gör att de är falska? Ja, jag har två punkter. Det ena är att det är påhittade under och tecken. Det är helt enkelt lögner. Det har vi redan hört en del av. Bland annat borta från Lakeland när det rörde sig där. Många lögner kom därifrån och det finns många exempel. Det andra, de bekräftar en villolära eller en lögn. Alltså, det kan till och med vara så att det utförs av eller i okulta krafter, men görs i Guds namn. Men det bekräftar en lögn, en villolära. Kingdom now, riket nu, en liten genomgång då, handlar om ändetidens kyrka, som man då säger ska åstadkomma ett fysiskt förverkligande av Guds rike på jorden, med global fred, med enhet och bland annat genom stora sociala projekt. Detta sker innan Jesus kommer tillbaka, för att Jesus ska kunna komma tillbaka för det här riket ska sedan överlämnas till Jesus av de övermåttan höga ledarna i detta. De förnekar ofta avfallet. Man talar inte om det. Alla så att säga svåra eller negativa profetier i Bibeln, det säger man, de har redan uppfyllts. Därför talar man inte om det profetiska ordet, tidstecken och så. Allt blir bara bättre och det kulminerar i en jätteväckelse. Så undviker man ofta att tala om omvändelse, om synd och skuld, därför att det stöter bort människor, anstötligt, och man ska göra det lätt för människor att komma med. Här har vi den sökarvänliga rörelsen. En jätteväckelse. Det kommer från Letter Rain-läran på 40-talet. Kyrkan ska upprättas och utrustas genom de fem tjänstegåvorna i Efesierbrevet 4. Och då säger man att överst i det här, som en pyramid då, så är ett andligt ledarskap, en elit av apostlar och profeter. Och under dem kommer herdar och lärare och evangelister, och det här krävs att alla underordnar sig apostlarna och profeterna i toppen. När detta sker, då säger man, kommer de att göra otroliga under och tecken. För kyrkan måste komma till en synlig enhet globalt. Det kräver ekumenik. Och jag tror när ni följer det här så ser ni, och vi som har varit med ett tag kan se hur den här röda tråden, hur det här skeendet steg för steg har kommit dit där idag, va? Bill Hammon, hur uttalas det? Hammon. Ja, han var en av dem som reste med William Branham på 40-talet. William Branham ligger ju bakom Letter Rain-läran. William Branham, bara går jag inte in på, men han blev alltså tvärstoppad i Assemblies of God, pingströrelsen i USA på 40-talet, som en villolärare. Det var tvärstängt. Det hände mycket helande under hans möten, men han hade många villolärare. Det var en fruktansvärda lärare alltså, som han stod för. Men det var han som införde Letter Rain, som sen har anammats in i först och främst Vineyard genom John Wimber, som välkomnar dem här in, och sen har det fortsatt då i olika rörelser och infiltrerat. Ekumeniken gör ju att man öppnar dörrar för alla ska vara med och alla ska rymmas, och då öppnas ju för allt, både på gott och ont. Men i alla fall, Bill Hammon, såg jag idag på Facebook att han har skrivit att han har tränat 300 000 i att profetera. Själv har han profeterat för över 50 000. Det sprutar falska profetier, kan man säga. Han har sagt i alla fall så här, eller skrivit: när profeterna har insatt apostlarna på sin rättmätiga plats i kyrkan kommer de att åstadkomma en gudomlig ordning av helande renhet och odödlighet. Här kommer den här läran som brukar kallas Corporate Christ, förenade Kristus. Vi är Kristus tillsammans. Först då kan kyrkan fullborda sitt uppdrag, säger man. Och det är ju alltså att utbreda Guds rike på jorden då. Men vi ser ju på vad Bibeln säger. Och Bibeln säger att det är Gud som renar och helgar sin församling. Inte apostlar, inte profeter. Första Korintherbrevet 1, vers 28. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Ekumenik nämnde jag. Det betyder samling till Rom och påven genom många stora nätverk. Och här kommer nyapostoliska reformationen, NAR. Den är reformation tillbaka till katolska kyrkan, det är tvärt emot Luthers reformation alltså. Och här vill man att samfundsgränserna ska bort. Alla kyrkor ska bli mindre celler i den enda moderkyrkan. Och den moderkyrkan står under de nya apostlarna och profeterna. Och metoderna här är väldigt effektiva. Det är G12, det är Man driver församlingen som ett företag. Det är cellkyrkan, cellgruppskyrkan, där allting verkligen är uppstrukturerat för att passa in i den här modellen. Och allt det här har förberetts i många år genom ekumeniska olika arrangemang, global bönedag, ekumeniska bönedagar, Jesusmarscher. Många människor, jag vill säga det, det är många kristna som verkligen älskar Jesus och har varit med i Jesusmarscherna. Det är inget, det behöver inte vara fel, man gör det för Jesus, man vill stå för honom. Men det kan vara bra att veta var tankarna har sina rötter och vad man har för plan med detta, vad det ska leda till. Det är det vi behöver känna till. Apostlarna, säger man, har mandat och auktoritet att befria hela skapelsen och upprätta jorden. De kan se och till och med befalla änglar. De kommer att övervinna döden och bli odödliga. Det här är när man drar den här läran till sin spets. Och jag antar att det är just det här där man säger att man inser vad man är i Kristus. Jag hörde en trosförkunnare en gång som talade om det här med korset och att Jesus fullbordade allt på Golgata. Men slutsatsen han drog av detta gick långt utanför Bibelns ord. Han sa nämligen så här att det handlar om att vi inser vad vi är i Kristus och vad vi har i Kristus. Och om vi verkligen förstod det, då skulle vi inte ens behöva dö. Då är man långt ute på virriga vägar. Kyrkan ska inta och regera jorden, säger man. Det här att Guds rike som ska utbredas. Och här kommer sju bergen läran in. De sju bergen som är regering, konst, utbildning, religion, familj, media och det viktigaste berget naturligtvis, ekonomi. Pengar, pengar, pengar. Vi måste vara rika, vi måste ha pengar, säger man, för att utbreda Guds rike. Och det märkliga är ju att här uppfyller man ju Uppenbarelseboken 17 och 9 som står om sjökan Babylon som ska vila på de sju bergen. Som också är staden Rom, som kristna har vetat i alla tider. Luther visste ju det, att det är staden Rom vilar på de sju kullarna eller sju bergen. Grunden i de här lärarna eller den här läran, det är herradömes teologin eller dominion. När man säger att Adam, ibland nämns Eva i sammanhanget också, förlorade sitt herravälde vid syndafallet men återfår det i Kristus, säger man. Här tänker man ett jordiskt herravälde. Jag tror att det var samma tankar som Judas Iskariot hade. Wilhelmon och Peter Wagner, som är ju förgrundsgestalter i NAR, de säger så här att apostlarna och profeterna ska lägga en ny grund för den nya tidsåldern. Hela skapelsen väntar på uppenbarelsen av Guds ändetidsapostlar och profeter som ska återupprätta kyrkan. Gud håller på att invadera världen och hans apostlar intar marknadsplatsen, utbildning och regering och så vidare. Vi kan ställa oss några frågor här. Leder detta till att människor blir mer och mer i centrum eller Jesus? Upphöjer de här människorna sig själva och varandra eller upphöjer de Jesus? Samlar man till Jesus eller till sig själv under sitt eget herravälde? Så här säger Bibeln om grunden som vi ska bygga våra liv på i 1 Korinthierbrevet 3:11. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Efesierbrevet 2:20, ni är uppbyggda på apostlarnas, här syftar Paulus på Nya Testamentets apostlar, och profeternas i Gamla Testamentet grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Så säger Bibeln om grunden. Så om någon börjar tala om en ny grund, en annan grund, då kan vi förkasta det direkt. Vad säger Bibeln om herradömet då? Och Jesaja 9, vers 6. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar hebreiska Shekem. På hans axlar vilar herradömet. På hans axlar vilar alltså Guds rike. Och Jesaja profeterade i kapitel 22 och vers 22. Jag ska ge honom nyckeln till Davids hus att bära. Det är samma ord, Shekem. Kan översättas, jag ska lägga Davids hus nyckel på hans axlar. När han öppnar ska ingen kunna stänga, och när han stänger ska ingen kunna öppna. Det är alltså Jesus, Guds son, som har nyckeln till Guds rike. Han har all auktoritet, för det är vad nyckeln betyder. Det står för Guds auktoritet här. Och Jesus, han ödmjukade sig, står det, ända in i döden på ett kors. Han kom som en tjänare, kom som människa, ödmjukade sig, gav sitt liv på korset. Därför har Gud upphöjt honom, läser vi i Filipperbrevet. Och Jesus sa själv att han är given all makt. Därför att han ödmjukar sig. Och Jesus sa också, var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det är en väldigt stor skillnad här när vi jämför. För de här apostlarna och profeterna och alla dessa övriga här, de upphöjer sig för att få herravälde i Kristus. Men de är inte Kristus, de är utanför Kristus. Annars hade de varit Kristuslika, och de hade bara ärat Jesus. De hade pekat på honom och upphöjt honom. Men här ärar människor varandra. Man går förbi korset. Man undviker korset. Och vad korset handlar om för oss. För korsets väg för oss är att vi ödmjukar oss inför Jesus, så att han får bli herre och kung i våra liv. Eller hur? Det är Guds väg. Det är korsets väg. När de här nya apostlarna, som man kallar sig, när deras lärare inte stämmer med Bibeln, då brukar de försvara sig med att det är nya lärare som Gud visar. Och Bill Johnson, som ju är i Norrgänget, han säger att Gud för oss utanför sitt ord, han gör något nytt. Han ger nya uppenbarelser. Och det här är väldigt vanligt. Gud gör något nytt. Det är något nytt som kommer. Ändå säger Bibeln väldigt tydligt. Redan i femte Mosebok sa Gud genom Mose, kapitel 4, vers 2. Ni ska inte lägga något till det som jag befaller er. Och inte ta något därifrån. Utan hålla Herrens, er Guds bud, som jag ger er. Och samma har vi ju i Uppenbarelseboken 22, som är allvarliga varningar, mycket allvarliga varningar för den som tar bort eller lägger till någonting till Guds ord. Wilhelm lär också att kristna är gudar vars gudomlighet kommer att manifesteras på jorden. Nu kanske man säger gudar med lite g, säger man ibland, för det ska låta lite bättre. Många reagerar ju på att man går och säger att man är gud. Men det syftar på Guds uppenbarade söner, manifestet Sons of God. Där man säger att Jesus kommer först i sitt folk innan han kommer tillbaka synligt. Och det gör att de kristna ska bli, de blir gudomliga, till och med når odödlighet här på jorden. Så kanske någon tänker, står det inte att de troende är delaktiga av gudomlig natur? Jo, det står så i 2 Petrus 1 och 4. Det står att han har gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Ja, vi har del av gudomlig natur därför att den heliga ande bor i oss. Inte för att vi blir gud eller gudar. Det är någonting helt annat. Så det är viktigt att förstå innebörden i bibelordet. För det där var ju ormens lögn. Det är ju djävulens lögn. Varför och hur kan så många kristna lockas med i det här? Vad är det man söker? Jo, det är andliga upplevelser. Det är väldigt mycket andliga upplevelser. Man rusar till falska andeutgjutelser. Berusar sig i anden, som man säger. Guds bartender. Torontoväckelsen, det var bara en blötläggning, säger man. För snart kommer den verkliga utgjutelsen. Vad ska vi förvänta oss då? Men berusning, ja, det vet vi ju alla vad det leder till. Det leder ju till att man förlorar sitt omdöme. Man förlorar sin klarsyn, sin urskiljning. Man blir omtöcknad, ja, än värre. Sen är man öppen för ett falskt evangelium som uppmuntrar själviska ambitioner. Köttet är oss, syndanaturen, som tilltalar syndaren som inte vill omvända sig. Det här är vår tids Baalsprofeter. De är många. De var många i Gamla testamentet. De är många idag. Så vill jag tillägga att djävulen vill sudda ut gränser även andligt. Så att människor söker krafter utanför Guds rike. Då möter man okulta, onda krafter. Han vill föra människor utanför Guds ord. Genom mänskliga planer, då leds man in i antikristligt tänkesätt. Nu ska vi gå till bibelsammanhang. Ett bibelsammanhang som hände på 800-talet före Kristus. Det står om i Första Konungaboken kapitel 22 och däromkring, och i Andra Krönikeboken 18 och däromkring. Samma händelse. Två kungar, Israels kung Ahab, Nordriket Israel, och Juda kung Josafat i Sydriket Juda. Det står om Josafat att han var stolt över att gå Herrens vägar. Det står också att hans frimodighet växte på Herrens vägar. Så steg för steg så ledde det till att Josafat, han avskaffade offerhöjder. Han rev ner av gudabilder, av Baal och Astarte. Med andra ord, han rensade ut falsk framgångsteologi, andra falska läror, mammondyrkan och människodyrkan. Sen sände Josafat ut präster och leviter till varenda stad som undervisade hela folket i Guds lag. Och det står, Herren var med Josafat. Härligt. Och det står i Andra Krönikeboken 17, vers 10. Fruktan för Herren kom över alla kungadömen i de länder som låg omkring Juda, så att de inte vågade föra krig mot Josafat. Ahab, däremot, det står att han sålde sig till att göra det som var ont. Han gick på avfallets väg, med andra ord. Det finns ju ett skrämmande exempel där på vad Ahab och drottning Isabel var kapabla att göra för att roffa åt sig lite egendom av en vanlig oskyldig medborgare, ni vet. Man såg till att han blev dödad genom falska vittnen och lögner. Det drog de sig inte för. Men han förbrytare fick gå fria. Det var girighet. De var lika den gud som de tjänade, nämligen mammon. Och det var ju egentligen samma synder som hedna folken innan, amoréerna och de andra folken hade sysslat med innan, som Herren hade drivit bort. Men kanske tänkte man, trodde man att vi är Guds folk, så att Gud ser mellan fingrarna. Man på något sätt lurar sig själv. Nu, här, ville Ahab ha med sig Josafat i ett anfall mot Aram, Syrien. Och det var för att inta ett område som egentligen tillhörde Israel. Och det står att de satt på en tröskplats vid ingången till Samarias port. Tröskplats, ja. Det är ju talande, för där skiljs ju agnar och vete. Det som är äkta och det som är falskt. Porten, det var ju ledarnas plats. Det var där man fattade domslut, man höll rådslag. Så alltid när det står i Gamla testamentet att man satt i porten, då vet vi att då var det en ledare i staden. Och Ahab, han kallar till sig profeterna. 400 hade han. Jag gissar att det är de 400 som var kvar av de 850, för 450 gick åt när Elia vann seger på berget Karmel tidigare. Men nu hade han 400. Och de sa alltid, de profeterade alltid välgång och framgång över Ahab. Precis det han ville höra. Rikedom och framgång och välgång och smicker i Guds namn. Lägg märke till dem, profetera i Guds namn. Det var alltså Baals profeter. Dröm, stora drömmar Ahab. Nu är tiden inne. Du är den smorde ledaren. Jag tror de sa så. Och du kommer att segra och bli bara mäktigare. Och ditt herravälde, ditt herratumme kommer att utvidgas. Och Sitkia, en av dem, han gjorde horn av järn, förstår ni. Och så sa han, med dessa ska du stånga arméerna så att de förgörs. Det gör man idag med. Det var någon så kallad apostel som fick ett svärd av någon, tror jag. Man ger varandra sådana här symboler. Jag vet inte om det var ett leksaksvärde eller vad det var. Men det här tar man på allvar. Åh, då är man smord, förstår ni. Det bekräftar den stora, omåttliga smörjelsen. Jeremia, han fick profetera. Det är nyckelvers. Kapitel 23, vers 22. Det är nyckelvers när det gäller profetia. Om de hade haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk, för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar. Josafat, han förstod, han kände att det här är falska profeter. Så han frågade ju, finns det inte längre någon Herrens profet här? Så att vi kan fråga genom honom. Och Ahab, ja det finns ju en, Mika. Men jag hatar honom. För han profeterar aldrig lycka, bara olycka över mig. Detta är ju märkligt, vet ni. Han visste att Mika talade sanningen. Han visste att Mika var en Herrens profet. Precis som fariseerna erkände, vi vet att du är sänd av Gud. Men man väljer någonting annat. Ahab hade valt. Och när vi läser om Ahab här i Gamla testamentet, så ser vi att Gud hade gett honom så många chanser. Så många varningar. Och till och med vid ett tillfälle så ödmjukas det faktiskt Ahab. Jag tror det var Elia som fick vara redskapet där. Och det står att Gud direkt var där och förlät. Och jag vet att jag har studsat på det och tänkt, vad Gud, liksom hur snabbt. Sådär. Men det räckte alltså, bara ett litet tecken på att Ahab verkligen ödmjukade sig. Och hjärta så var Gud där. Och välsigna. Och uppmuntra. Men det gick inte länge som han tillbaka på sin onda väg. Han hade alltså valt sin väg. Och därför hade Gud utlämnat eller prisat Ahab till sitt eget val, till sin egen väg. Ahab älskade lögnen. För den upphöjde hans ego. Det står i psalm 52, vers 5. Du älskar ont mer än gott, lögn mer än sanning. Därför hatar han Mika, för Mika talar Guds ord, talar Herrens ord. Han hatade Gud egentligen. Och därför följde också Ahab lögnens ande genom de falska profeterna. Det här är typiskt för falska profetier. De upphöjer vårat ego, det köttsliga, de själviska begären. Jag har erfarenhet av det. Jag minns så väl när den här cellkyrkostrukturen skulle införas i församlingen. Och vid ett tillfälle sa jag till Anne, vi var med i förkunnarteamet. Och efter en teamsamling sa jag, det är för märkligt. Den här pastorn som gick i spetsen för detta. Det är för märkligt, sa jag till Anne. Han uppmuntrar alltid det i mig som jag vet måste dö ner och korsfästas. Men det uppmuntrar han. Alltså det här köttsliga, ni vet. Märkligt. Mika, Guds profet, var ensam mot 400. Nu kommer lite röster som försöker övertala honom att säga nu som de andra här. Men det går inte Mika på, för han hade gudsfruktan. Och han hade fått en uppenbarelse från Gud, så han visste vad som pågick. Det hade Gud redan avslöjat för Mika. För Gud är aldrig före, ni vet. Så gör han för oss med. Söker vi honom, då kommer han att visa. Han kommer att varna. Eller också visar han sin vilja för oss. Och du vet redan, men det stämmer inte med vad Gud har sagt. Så gör Gud. Han tar hand om sina barn. Som älskar sanningen. Och som vill höra sanningen. Så Mika berättar här om sin uppenbarelse. Det var inte så populärt. Men han hade ju sett, fått en uppenbarelse om hur Gud alltså tillät, sammanfattningsvis, tillät lögnens ande att tala genom alla dessa 400 profeter. Han såg också att folket var få, som får utan herde. Ja visst, den starkaste ledaren är ingen herde inför Gud om man inte för människorna till honom. En herde för människor till Jesus. En man eller kvinna som är Guds ledare för människor till Jesus och uppmuntrar överlåtelsen till honom. Att vara ledd av honom, att vara ledd av Guds ande. Och Mika varnar. Du kommer att dö, Ahab, om du fortsätter. Mika sattes i fängelse för sin tro, för sin trohet mot Gud. Och vi läser i andra Timoteusbrevet 3 och vers 12. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Och inte minst från en avfallen kyrka, från religiösa. Vi vet vad som hände Jesus. Kanske genom smutskastning, genom förakt, genom förtal och värre saker. Ahab och Josafat drog ut i striden. Ahab förklädd. Han var förklädd och han var i rustning. Men blir träffad och dör. Josafat hade sina egna kläder. Men han blev räddad. Han var nära att bli dödad. Men han blev räddad därför att han ropade till Gud om hjälp. Det står att Herren drev bort den från honom. Tänk att inga förklädnader i världen kan lura Gud. De smartaste strukturer och projekt och planer och allt vad det är kan inte rädda. Inga falska framgångsprofetier kan hjälpa om man saknar Guds närvaro och hans beskydd. Det hörs många röster idag som leder bort från Guds väg för att följa människor istället. Gå in under människors makt, apostlars auktoritet. Tiden är inne, säger man. Nu ska vi förverkliga riket. Och det är frågan, vad vill vi höra? Vem lyssnar vi på? Vem väljer vi att lyssna på? De är många. Men Jesus som är den som håller sig till honom. Och han beskyddar och räddar den som ropar till honom. Och han hjälper genom allt. Mika, han sökte inte ett världsligt gudsrike. Han sökte inte det som var här på jorden. För han hade Guds rike i sitt hjärta. Och det är den stora skillnaden. När Jesus är kung och herre i våra hjärtan, då har vi också kraft att stå fasta. Då ger han oss kraft att stå för honom. Våga, även om många andra säger något annat. Och leder bort ifrån Gud. Därför hade Mika kraft att stå upp för Guds ord. Och när Jesus kommer tillbaka synligt, då kommer Guds rike att förverkligas. Då kommer det att förverkligas. Men inte förrän då. Så jag vill uppmana er, oss var och en, att vi vågar. Att vi vågar varna om vi känner oss manade till det. Vi ska uppmuntra varandra att stå fasta för Guds ord. Varna för det som är falskt och inte tveka. För vi kan rädda någon. Även om inte människor lyssnar idag, så har varningen gått ut. Så läser vi Bibeln genom hela Guds ord. Gud sände människor. Jeremia fick varna år ut och år in, år ut och år in. Någon enstaka lyssna, knappt ingen. Men hans, det budskap och det redskap Jeremia fick ju vara till välsignelse för miljoner, miljarder, vi vet inte ens, han är för välsignelse idag, det han fick förmedla. Så fungerar Guds ord. Men han var trofast och stod fast, och det ska vi också vara. Inte följa människor, utan följa Jesus och vänta på hans rike. När kungen kommer, då kommer riket. Amen.